Hej, välkomna till det här passet som heter Svenskarna och internet i temat infrastruktur och samhälle. Jag har en rubrik som heter Vad är egentligen en internetanvändare? Skulle spontant kunna vara en ganska enkel fråga. Jag har svårt att tänka mig att man här inne inte är internetanvändare, men funderar man lite mer på det så kanske det inte är i alla lägen helt enkelt att svara på frågan. Funderar man också på vad gör folk med internet? Hur påverkar det deras tillvaro? Vad är deras attityder till olika fenomen? Så finns det en mängd andra frågor runt det här, den här frågeställningen att besvara. Jag heter Janne Elvelid och är vd för något som heter World Internet Institute. Institut som bedriver forskning på internets användning av privatpersoner i Sverige. Vi är en av fyra organisationer som ingår i något som kallas för internetstatistikgruppen. En gruppering som initierats av .se, arrangörerna av dagens konferens, med syftet att stärka produktionen av svensk statistik om just internetanvändning och var med och bidra till spridning av statistiken till de berörda parterna som kan vara beslutsfattare i olika delar av samhället. Politiker, företagare, forskare och andra. De övriga tre organisationerna i den här gruppen är PTS, Posttelestyrelsen, SCB och Nordicom vid Göteborgs universitet. Och från alla respektive har vi talare här idag. Som vi kommer presentera eftersom. Det blir alltså fyra talare. Och vi kommer efter varje pass ha möjlighet att ställa frågor till respektive talare. Några korta frågor. Och jag ska påminna om att allting spelas in här idag. Så anything you say, eller ja, vad det nu är. Mikrofon måste man ha när man ställer en fråga. Så vänta på att killen med micken kommer springande innan ni börjar prata. Och slutligen så har vi möjlighet att ställa frågor riktade till hela panelen när alla presentationer är över, kallar vi upp dem. Så först ut, Olle Findahl från World Internet Institute som ska presentera resultat från studien Svenskarna och internet som släpps idag. Välkommen!
Okej. Det här kanske inte ser så mycket ut för världen, men det är ganska mycket jobb bakom det. Och vi har hållit på, det här är liksom det åttonde året vi håller på och gör undersökningar om svenskarnas internetanvändning. Och det bygger då på telefonintervjuer. Vi intervjuar ungefär 2000 personer som är då representativa för svenska folket. Och vi har tidigare intervjuat från 18 år och uppåt, så gamla de människor nu är, 85 år har vi väl de äldsta. Och i år har vi försökt att gå lite neråt i åldrarna. Så vi har intervjuat dels ner till 12 år. Men så intervjuar vi också föräldrar som har barn ända ner till 3 år. Alltså vad deras barn gör, är de internetanvändare eller inte. Eftersom det visar sig att från början så trodde vi att internet och den stora frågan för framtiden, det var hur skulle internet tas emot av de äldre. Och vi har ju tittat ganska mycket då just på pensionärer och de äldre. Men det visar sig att det går väldigt trögt där och istället händer någonting helt annat. Så att internet rusar åt andra hållet, ner till skolbarnen och till förskolebarnen. Och det är det som gör då att vi försöker nu att ändra om lite grann i vårt urval så att vi får med just de här yngsta barnen. Det är där som väldigt mycket händer. Och jag kommer prata lite grann om det och lite grann också om ungdomar. Och vi ställer över 300 frågor, så det var ett väldigt stort batteri. med inte bara internetanvändning utan vanlig medieanvändning och massa attityder och påståenden. Så i den här rapporten är det liksom bara en del av det materialet som finns med. Och så här ser det alltså ut idag. Om ni kan se att 95 var det en hel del människor som hade internet, men bara några få, desto fler var det som hade datorer. Men datorerna kan man säga att hade redan där nått en tröskel. Under flera år låg det ungefär mellan 25-30% som hade datorer. Men det spred sig inte längre. Inte till fler folk, utan det fanns liksom en viss grupp av människor som hade behovet av det. Med internet har det ju hänt någonting helt annat. Och som ni ser går det liksom snabbt uppåt. Och den stora frågan idag är ju hur långt kommer internet att gå? Hur många människor kommer att skaffa sig internet och använda det? Kommer det bli som televisionen som idag alla har? Eller kommer den här, det är ju fortfarande en grupp, ganska stor grupp kvar. Kommer de också att bli så intresserade av internet att de tar till sig det? Och ni kan se också den stora förändringen de sista året är ju bredbandsutvecklingen. Idag har ju nästan alla internetanvändare bredband. Och det får väldigt stora konsekvenser för användningen överhuvudtaget. Idag använder de som är internetanvändare internet många, många gånger mer än vad man gjorde då 2000 när vi började vår undersökning. Och det är ju delvis bredbandet som har gjort det här möjligt. Och om man tittar gör en internationell jämförelse. Vi är också med i ett stort internationellt projekt med 25-tal länder. Och det här är bara några av dem. Och det här kan man säga mer om bredbandsutvecklingen. Sverige låg väldigt långt bak. För 4-5 år sedan låg Sverige väldigt långt tillbaka. Men man kan säga idag har Sverige en väldigt bra position när det gäller bredbandsutvecklingen. Så att vi ligger före många andra länder, jämförbara länder. Sen kan man prata om kapaciteten i näten, men det här är i alla fall de som har bredband. Att här har Sverige skaffat sig en väldigt bra position. Och det här är en illustration av hur många nya bredbandsanvändare som det kommer varje år. Så ni ser 93-94 längst borta, det var några procent av befolkningen. Och här i slut 98-99 där det var som mest, då kom det 10% av befolkningen varje år blev liksom nya internetanvändare. Och sen har det ju trappat av. Och idag är det då liksom 2-3% som kommer varje år. Så det går trögare och trögare. Men i internationell jämförelse så är Sverige ganska unikt på det här sättet. För många andra länder har det balanserat ut ännu tidigare. Så därför är det egentligen ingen ökning. Så det är några länder där internet fortsätter att öka. USA, Korea och många andra länder har det liksom planat ut utvecklingen. Medan i vissa länder, som även andra, Danmark till exempel, fortsätter det här och pågår den här utvecklingen. Och det är det som är det intressanta då, om kommer det här fortsätta? Kommer vi att få nya internetanvändare trots att det är då uppåt 80% som har det? En av de saker som har hänt under det allra sista året, eller kanske de två sista åren, har att göra med bloggandet. Sverige är ett land med väldigt lågt bloggande. Det är bara, i genomsnitt är det kanske bara 4-5% av befolkningen som bloggar. Det är många journalister, va? Det kan man alla läsa i tidningarna, så finns det överallt bloggar. Men i de vanliga internetanvändarna så är det väldigt få. Men vad som har hänt här, det är att de unga flickorna, unga kvinnorna, har upptäckt bloggandet. Och det här är hur många som läser bloggar. Och det är en grupp då som driver bloggandet framför sig. Och de gör det mycket, mycket mer än pojkarna. Och det här är då någonting som inte är tekniskt. Det finns inga tekniska trösklar så mycket som det har varit funnits tidigare. Förut har det varit så att pojkarna och de unga männen har varit de som har dominerat internet. Så det var stora skillnader mellan unga flickor och unga män. Och de här skillnaderna försvann när man blev lite äldre, började jobba. Och de skillnaderna mellan män och kvinnor är också stora bland de äldre. Men nu plötsligt så har liksom de unga kvinnorna hittat någonting som intresserar dem och som de verkligen utnyttjar. Och man kan också, det här är de som har egna bloggar. Och det här är en ganska jobbig verksamhet om man ska verkligen vara och blogga. Man får lägga ner ganska mycket tid på det. Och det gör de. Ni kan se att det är liksom 3 gånger så mycket tjejer. Och där fortsätter då från de tonåringarna upp mot 30 år. Va? Så att det här är liksom ett område som nu de unga kvinnorna har tagit till sig och liksom driver. Och det tycker jag själv är då en liksom en vändning lite grann när det gäller internetanvändare bland unga. Att det finns någonting nu ändå som de unga kvinnorna kan använda sig av. Och förhoppningsvis är det här också någonting som kommer följa dem när de blir äldre. Att de använder internet på ett lite annat sätt än vad grabbarna gör. Som är ju mer inriktade mot spel och liksom mer tävling och sånt där. Det här bloggandet är ju en helt annan social verksamhet där man håller kontakt med sina vänner och kamrater och sånt där. Så det här är då någonting som är vi kan se tydligt just i år att det här växer fram. Om man nu tittar från hela befolkningen då från 3 år och upp till de äldsta. Så ser man att de som använder internet mest, eller den största andel, det är de här lite äldre skolungdomarna. Där är det väldigt svårt att hitta överhuvudtaget någon som inte är internetanvändare. Men det intressanta är ju då när man går ner till förskolebarnen här. Att man kan se att till den med 5-åringarna är det ungefär hälften av 5-åringarna använder idag internet. Och det här har gått väldigt fort neråt i de här åldrarna. Och vi kommer göra en särskild barn- och ungdomsrapport där vi kommer att titta på just barn och ungdomar och deras internetanvändning. Och så kommer det väl någon gång i början på december förhoppningsvis. Där vi just tittar på det. Men sen kan man också se att det går ganska trögt här bland de äldre. De yngre pensionärerna 66-75 år, där har det skett en stor förändring sedan 2000. Men det är ändå trögt här. Att de är inte så intresserade och tycker att internet inte är så intressant. Samtidigt då som ni ser att internetanvändning går ner i åldrarna så finns det samtidigt ganska mycket rädsla och oro över vad är det på gång. Och här är en sån attitydfråga som när vi frågar, och instämmer ni att barn har tillgång till en massa olämpligt material på internet? Och det där ställde vi år 2000 och det var ungefär samma nivåer. Ungefär 85-90% i alla åldersgrupper tycker att det här är någonting som man inte gillar. Man är väldigt oroad över det här. Och bakom det här ligger också att det finns en hel del som tänker på kanske reglering och sådana där saker. Om man jämför med en annan sån här oro till och med mot kreditkortsbedrägerier har den gått ner väldigt, väldigt snabbt. Och ni ser här, när vi började 2000 så var det över 70% som var oroade för att det med kreditkorten när man skulle betala. Och idag har det gått ner då väldigt mycket. Och det här beror ju naturligtvis på att idag är svenskarna, de flesta har en egen erfarenhet, genomsnittet 8 år har internetanvändarna varit på internet. Men ni ser de här 38% är ändå ganska många, för de är bland de äldre. Och det är deras huvudargument att inte e-handla fortfarande idag. Att de tror inte de litar inte på det här systemet att uppge sitt kreditkort när de handlar. Medan bland ungdomarna så är det nästan helt borta. Eftersom de är ju uppvuxna kan man säga med kreditkort och oroar sig inte för det. Och här är en lite svår text att läsa. Men en annan sak som vi har frågat i år. Det är, har internet gjort saker och ting lättare i deras egna liv? Eller har man gjort det också svårare? Och när det är lättare, va, så alla kan ha exempel på det. Men här gäller det, hittar man någonting som är svårare och har gjort det mer komplicerat i sitt eget liv, så är det ju 3 av 4 kan inte hitta någonting sånt. Så för de har internet en väldigt positiv bild, va, på deras eget liv. Men ni kan se där att det finns två, en grupp där på 11% som säger att man lätt blir beroende. Och det har att göra med tiden. Att internetanvändningen tar mer och mer tid. Och det inkräktar på många människors liv. Både när det gäller parrelationer men även med barnen. Att många tycker att det är svårt att få barnen att gå och lägga sig. Det är lätt att man blir sittande alldeles för länge och sådana där saker. Och så finns det den gula där. Det är också att internetanvändandet gör att mycket av de relationer man har, de kontakter man har, är via internet. Vilket gör att de personliga kontakterna ansikte mot ansikte minskar deras upplevelse. Så slår man ihop de där två grupperna så blir det i alla fall 1 miljon internetanvändare som har något slags, eller upplever något slags problem kring det här med internetanvändningen. Att det tar tid och att det stör personliga relationer. Om man tittar ännu djupare på det här och tänker så här, okej, det går en diskussion om det här med internetberoende. Ungefär, är det någonting liksom som drogberoende, är det addiction, är det någonting sånt? Och tittar man noggrannare på det här så är den typen av väldigt allvarlig beroende är väldigt sällsynt. Så det här är ju mer än, kan man säga, att det tar tid från andra verksamheter och särskilt kanske relationer i ens familjeliv och sånt, va? Men det här är också något som man kan gå vidare på och som vi tänker göra. Därför det, i flera andra länder har man ställt liknande frågor. Då kan man säga, är det här något som är svenskt speciellt eller finns det här i andra länder? Och det vet vi redan att det finns. Va? Så det är i alla fall det är liksom en av de negativa effekterna som man kan se. Jag kan säga också när det gäller relationerna där. Så överhuvudtaget så är när det gäller relationer till andra människor så ökar de för de flesta som använder internet. Men då är många av de relationerna är ju via internet. Till exempel yrket, liksom kanske och även vänner och andra som har samma intressen som en själv och sånt där. Där ökar internet relationerna till andra. Så det här är ju lite mera då. De här personliga kontakter. Och det intressanta är att de här som säger att deras personliga kontakter ansikte mot ansikte har minskat. Det är inte de unga som använder internet mest. För där är det också så att deras relationer via internet är också kompletterat med relationer med ansikte mot ansikte. Så de har ju mycket av de här kontakterna är ju också med sina vänner och andra som de träffar i andra sammanhang. Så det här är någon andra grupper än de här unga som använder internet mycket. Okej, och sen är det här då en summering. Om man tittar på hur många människor som står utanför. Så här inräknat är då alla som inte själva har tillgång till internet. Och sen sådana som har tillgång till internet men använder internet väldigt lite. Kanske någon gång i månaden eller så. Och om man slår ihop dem då får man upp på 2 miljoner. Och som ni ser är det inte bara de äldsta. Det är ju liksom 1 miljon pensionärer. Men ni ser att det är flera 100 000 i andra åldersgrupper som faktiskt står utanför och inte använder internet liksom dagligen eller några gånger i veckan. Så det här är då, trots att Sverige då ligger i topp på alla sådana här listor över internetpenetration, va, så har vi fortfarande en ganska stor grupp som står utanför. Och i de flesta andra länder är ju den här gruppen mycket, mycket större. I Europa är ju hälften av befolkningen, om man tar genomsnitt, inte internetanvändare. Så det, där är ju mycket, mycket, mycket större grupp. Men även i Sverige finns det då en stor grupp då som inte är internetanvändare. Ska se om den här kommer. Den försvann helt. Den här illustrerar användarmönstren. Och det som är intressant med den förra året när vi gjorde en rapport så har vi tittat på vad det finns för olika användarmönster. Och då kan man se att det finns en grupp som är avancerade entusiaster som använder internet jättemycket. Det är de som fildelar, de är mycket i de här communities, de bloggar, och det är de som liksom driver mycket av det här användargenererade innehållet. Och här hade jag delat upp dem på olika åldersgrupper, de unga, de medelålders och de äldre. Och då kan man säga att den gruppen finns i alla åldersgrupper. De finns bland de unga, de finns bland de medelålders och de finns bland de äldre. Och det är inte så stora skillnader i hur stora de här grupperna är. Och sen finns det en annan grupp då som vi kallar för de försiktiga. Alltså de har internet men och använder det ganska lite och väldigt begränsat. Och huvudsak då kanske till att informera sig och kanske skicka lite e-mail och sånt där. Och den gruppen finns också i alla. Även bland de unga är det en stor grupp av de unga är försiktiga internetanvändare. Så ibland har man en idé om att de unga är de här, alla unga är avancerade internetanvändare. Men så är det inte, utan den här försiktiga gruppen finns i alla åldersgrupper. Och sen det som skiljer lite grann de här åldersgrupperna sen, det är att bland de unga finns det också en grupp som huvudsak använder internet för vad ska man säga, underhållning. Alltså för musik, för att ladda ner saker och den typen. Och inte så mycket för praktiska saker. Annars är det praktiska användandet där man vill informera sig, liksom man använder det som uppslagsbok och stöd. Det är det som dominerar den stora gruppen av svenska internetanvändare. Och den finns liksom genom hela. Så att det här var ett försök då att visa att de yngsta eller de unga, där finns alla de här grupperna. Både försiktiga och de avancerade. Och de finns även bland de äldsta. Så att man ska inte liksom slå ihop och tänka att okej, alla pensionärer de är sådär och alla unga är så. För så är inte. De här användarmönstren går tvärs igenom alla åldrarna. Och det är något som är, tycker jag, är viktigt att inte glömma bort. Så om ni vill läsa sen så finns det mycket mer i den här. Så det här var bara några av de sakerna som jag tyckte var viktiga.
Tackar, Olle. Funderingar och frågor på Olles presentation och innehåll. Fantastiskt, då får jag förmånen att inleda frågestunden för dagen i sådana fall. Vi började fundera på vad en internetanvändare är, och du tog upp och sa vad som inte är en internetanvändare egentligen. Det är ett sätt att titta på det. Du pratar om 2 miljoner människor som inte då är internetanvändare. Är det verkligen så stor grupp som ska vi betrakta som icke-användare?
Ja, jag tycker alltså det när det gäller det här vardagsanvändandet, det är det som är det viktiga. Om man använder internet någon gång i månaden till exempel, så är de ju, de har använt internet någon gång. De är inte helt okunniga. Men samtidigt spelar det ingen roll för i deras liv. De använder det inte för något praktiska eller för någon kommunikation eller någonting sånt. Och om man nu ska använda internet, jag menar, i demokratiskt perspektiv eller vad som helst, så måste det finnas en mera kontinuerlig användning av internet.
Jag tror vi kommer att komma tillbaka till definitionen av vad som är en internetanvändare. Nu är vi inne på spåret lite grann. Jag tyckte det var komplext att fundera över vad det är som definierar en internetanvändare. Nu är du inne på att det är saker som när internet börjar påverka livet på olika aspekter, då börjar man bli en internetanvändare. Det kommer försvåra våra mätningar lite grann, men det är en intressant aspekt som vi säkert kommer komma tillbaka till. Tack Olle, återigen. Och jag vill välkomna upp nästa talare som är Peter Skatt från SCB. Varsågod Peter, vi ska fixa med tekniken och som i vanlig ordning ta lite tid. Jag är med på presentationen. Varsågod Peter.
Tack. Ja. Vi skulle prata om internet i Sverige, men jag tänkte ändå börja med internet i Europa. Det här är namnet på den undersökning som vi i Sverige gör årligen. Och även de, nästan alla andra länder i Europa, jag vet inte om Andorra kanske är möjligen inte med. Det brukar inte finnas några siffror på dem i alla fall. Och som ni ser så omfattar det inte riktigt alla åldrar. Vi är inte med de här unga som Olle pratade om nyss. Och vi är inte med de som är över 74 år. Och det är naturligtvis en brist i undersökningen. Men man kan inte få alla siffror alltid som man vill. I Sverige så gör vi precis som World Internet. Vi ställer frågorna i telefonintervjuer. Och vi ställer frågorna i telefonintervjuer till de personer som intervjuar om arbetskraft, om de jobbar eller inte och så vidare. Så att vi försöker få flugor i en smäll där. För att då, när vi sen redovisar våra resultat ifrån internetundersökningen, så kan vi då fördela dem på de som jobbar, de som inte jobbar och så vidare. Vilken utbildning man har och allt, ja, smått och gott. Och vi brukar få ungefär 4 000 svar, knappt sådär, 3 800, 3 900. Undersökningen görs ju, som jag sa, i alla länder i Europa. Man ställer alltså samma frågor. Det är inte säkert att man gör det via telefon i alla frågor, i alla länder. Man kan också göra besöksintervjuer. Vissa länder gör man också så att man väljer ut, man har hushåll som det undersökningsenheten. I Sverige har vi inget riktigt bra register över hushåll, så att det är lite problematiskt att göra ett urval bland hushållen. Så därför har vi valt personer. Sen finns det också den här inledningen att ja, men hushåll och familjer, de ser ju så olika ut i olika delar av Europa. Så att kanske det skulle bli konstiga jämförelser om man skulle redovisa hushåll. Sen blir ju internet allt mer personligt. Det blir personlig grej, man trådlöst och så vidare. Nu tänkte jag försöka dränka med siffror här. Vi var inne tidigare på vad menar man med en internetanvändare. Och då, idag, tänker jag i alla fall hålla mig till den definitionen, att en internetanvändare använder internet regelbundet, det vill säga minst en gång i veckan, kanske flera gånger i veckan eller dagligen. De flesta använder ju faktiskt internet dagligen. Och sen kan man också bygga på med ja, men var. Och då har vi liksom inte satt några gränser. Använder man internet hemma för att titta på någon tidningsnyhetssida, eller om man gör det på jobbet, så det räknas med båda delarna. I skolan och ja, var man än använder internet. Använder man det bara minst en gång i veckan, så är man internetanvändare. Nu har jag inte gjort några snitsiga diagram, utan vi håller oss till siffror här. Och då var det ju så många länder i Europa så de fick inte plats på en sida ens som var med här. Och ja, den här tabellen ska då försöka visa vad som har hänt, vad som händer. Det är visserligen bara från 2004 till 2007. Anledningen till att 2008 inte finns med är att de siffrorna har inte Eurostat som samordnar här, de har inte släppt dem än. Även om vi har rapporterat de siffrorna till dem, så kommer de inte ut för nu i början på december någon gång. Så att då först kan vi bygga på med ett år till. Och då kommer vi antagligen att se att utvecklingen har fortsatt. Va? Det vill säga att andelarna ökar. Andelarna internetanvändare ökar. Sen är jag också roat med att göra en liten jämförelse mellan andelen kvinnor och andelen män som använder internet. Och redovisat det i den här kolumnen längst till höger. Och då ser man ju att andelen kvinnor är lägre än andelen män. Och det gäller för alla länder. Det gäller för de 27 länderna som ingår i EU. Och det gäller, sen har vi även med Island och Norge som visserligen inte är med i EU men som ändå är med i statistiken. Det kan ju vara lite förärligt för oss, för att om ni ser på Island så har de ju hyggliga siffror i alla fall. Och här kan man ju då fundera över varför ser det olika ut i olika länder, om man kan ha teorier om det. Men om man tittar på, man kan till exempel fundera över hur det ser ut i Baltikum. Varför är det i Baltikum så liten skillnad mellan kvinnor och män? Jag vet inte vad det kan bero på. Det är fritt fram för teorier. Men medan i andra länder kanske det är liksom mera förväntade skillnader. Om man då sammanfattar den där första tabellen så är det ju så här, va, att det ökar stadigt. Internetanvändningen i de här åldrarna ökar stadigt. Och det ökar i alla länder. Kvinnor har lägre andel än män. Och länderna i Nordeuropa ligger liksom i topp. Va? Och man tänker sig, vad blir det? Nordväst, sydost, det är ungefär där som liksom linjen går på något sätt. Och vad man kan tro är väl att det här den här utvecklingen kommer att fortsätta. Det kommer att, andelen internetanvändare kommer att öka i Europa. Sen är det liksom frågan hur långt man kommer att komma. Va? Men där kan man ju bara gissa liksom att hur långt det kommer att gå. Men jag tror ju att det kommer att gå väldigt långt. Här är då nästa tabell som visar uppdelat på åldrar. Och då ser man ju att man kan titta på nästa sida också. Skillnaderna är ju relativt sett mindre i de låga åldrarna. Det är den äldsta åldersgruppen här där man kan se stora skillnader mellan länderna, va? De största skillnaderna. Och ja, där är det liksom igen läge för att fundera, vad kan det bero på? Vad är det som styr sådana saker? De frågorna har vi ju inte ställt och har naturligtvis inga svar. Vi har inte ens liksom klart för oss vilka frågor man skulle ställa för att få en förklaring till att det ser ut som det gör. Det kanske har något med samhället att göra som inte alls behöver betyda att det handlar om internet. Och som sagt, vad Island är ju lite extremt. Sen kommer man då till frågan, vad använder man internet till i de olika länderna? Och det är ju så att man använder ju internet i första hand till att söka information och e-post. Om man tittar på EU totalt så är det ju, ser man ju tydligt där. Och även här liksom är det ju Island topp, kan man säga. Ja, Norge. Sen har jag för mig att det var Nederländerna som, var tog den vägen? Nej, det gick inte att backa. Där har vi Nederländerna. När det gäller spela och ladda ner spel och musik så är holländarna på bettet, om man säger så. Så Så, då, det där var Europa. Nu är det, kommer det resten att handla om Sverige. Så här har utvecklingen sett ut i Sverige. Från 2003 och fram till 2008. Det här finns alltså även årets undersökningsresultat med. Så att man kan se en lite längre tidsserie. Ja, man ser ju här att andelen ökar. Att kvinnorna närmar sig männen lite grann. Och ökningen, av naturliga skäl så blir det ju så att ökningen blir ju störst bland de äldre. Jag menar, bland de yngre är ju redan nästan alla internetanvändare. Då kan det inte bli någon ökning. Och det kommer väl att betyda att de äldre så småningom kommer att komma, om inte i fatt, så väldigt mycket närmare de yngre. Och det här är också alltså sådana som använder internet minst en gång i veckan. Sen om ni tittade på de här siffrorna så ser man ju att 2007 års siffror är lite mystiska. Det spelar ingen roll om man tittar uppdelat på åldrar eller bara på den här föregående som handlar om kön. Det är ju någonting som vi har inte hittat någon annan förklaring än att slumpen har spelat ett spratt här. Alltså det här handlar om en urvalsundersökning. Det finns ju alltid en liten chans att man får ett snett urval när man drar. Det är ganska svårt att bevisa att det är så, men vi har inte hittat någon annan förklaring. Nu kommer vi till vad svenskarna använder internet till i år. Det här årets undersökning. Och här är det ju lite mera. Det här handlar om. Det kommer två tabeller till som handlar om myndighetskontakter och fritidsaktiviteter och om man handlar på internet. Men här ser man ju att ja, det är faktiskt de yngre som är mest i farten. Kanske inte de allra yngsta, det kan man ju kanske förstå när man frågar om hälsoinformation och internetbank och sådana saker. Att det har ju liksom med åldern att göra. Och likadant kan man ju förstå att de som är 65 år och äldre inte letar jobb så mycket på internet. Det är liksom, har ju kanske inte med internetanvändningen att göra i någon större utsträckning. Men det här liksom mönstret, va, det är de yngre använder internet mer än de äldre. Sen finns det då skillnader mellan kvinnor och män, va, att som ni såg här, att kvinnor använder internet i större utsträckning till att boka resor och inkvartering och söka hälsoinformation. Den skillnaden har vi sett tidigare, att män är mindre intresserade av sin hälsa än vad kvinnor verkar vara. Eller ja, hur det nu är. I alla fall söks det mindre information om hälsan bland männen än bland kvinnorna. Medan männen då laddar ner programvaror och sånt. Sen har vi tittat på det här. Vi har ställt en fråga om man har använt internet för kontakter med myndigheter. Det är liksom en sån fråga som de som är med och betalar den här undersökningen är intresserade av att vi ställer. Det är ju egentligen samma mönster här. Det är inte de allra yngsta, varken männen eller kvinnorna som gör det, utan det är de som, ja, en typisk myndighetskontakt har man ju i slutet på april eller början på maj varje år när man ska deklarera. Och det kan man ju tänka sig att de allra yngsta inte gör i så stor utsträckning som de andra. Och här var det, som vi såg, relativt små skillnader mellan kvinnor och män ändå. Nu kommer vi till det här med fritidsaktiviteter som Olle var inne på tidigare. Och här är det ju helt klart att det är de unga männen, eller gossarna, eller vad man ska kalla dem för, som ligger i topp. Av någon underlig anledning, eller av någon anledning, så finns det då ett undantag, och det gäller just att ladda upp eget material. Men det är kanske lite grann det här med bloggandet som Olle var inne på förut som dyker upp här också. Alltså att kvinnor laddar upp eget material på nätet. Det är intressant att se att det liksom pekar åt samma håll. Annars är det ju männen som är lite mer i farten här. De unga männen. Sen var det här med till slut det här med att handla på internet. Jag såg någon undersökning nyligen där man påstod att alla handlade på internet. Så långt verkar det inte som vi har kommit än. Däremot är det inte någon större skillnad mellan kvinnor och män. Utan skillnaden är mellan de äldre och de yngre. Ja, det var mina siffror. Jag har kunnat hålla på några timmar till med ytterligare siffror. Men lagom är bäst kanske.
Tack Peter. Ja, vi har ju lite siffror vi som jobbar med det här. Det stämmer ju väl. Först åter lite snabbt bara gå förbi vad en internetanvändare. Du var ju tydligare på den punkten. Det är någon som använder. För er är det någon som använder internet minst en gång i veckan.
Ja.
Visst var det så? Ja. Olle, därför lär du något. Alltså, så raka svar är det vi vill ha. Ja. Okej. Okay. Jag tror nog att angående regelbundenheten och när det börjar bli betydande i livet kan det nog finnas en stark koppling mellan de två sakerna. Bara en kort fråga kring. Vi såg ju tydligt hur det ökar över tid och ser börjar komma upp på ganska höga siffror oavsett vilka vi tittar på när det gäller tillgång och användning. Vad tror du Peter? När är det 100% på de här olika? Blir det 100% på dem?
Ja, alltså jag tror inte att det blir 100%, men det finns ju fortfarande någon enstaka person som inte har tv till exempel.
Ja.
Men över 95 kan det nog bli. Sen beror det också på om vi håller oss i de här åldrarna som vi pratar om nu. Eller om vi ska ta med alla som är från 0 till 100. Va? Så.
Precis.
Så att vi som jobbar med siffror, vi vill gärna liksom reservera oss för när vi får såna frågor.
Ja. Ja, jag tror det var någon, jag tror det spelas in. Så 95 skulle det bli över, så det var.
Ja, okej.
Tack så mycket.
Mina kollegor ska ta över statistiken här sen, så det är deras ansvar.
Tack så mycket, Peter. Mm. Vi ska ta och gå vidare med nästa presentatör som är Camilla Jönsson från Postdelstyrelsen PTS. Och återigen, givetvis, så har vi lite teknikfrågor som ska lösas. Jag har bild. Har du ljud?
Har jag ljud också?
Ah, tveksamt. Är du för långt ifrån micken eller?
Jag kanske har stängt av det. Nej, här. Nu är jag med.
Så, varsågod.
Tackar. Nu ska vi se. Jag kan stoppa den här. Jaha. Det är ju så här att vi ska prata om internetanvändare här i Sverige idag. Och vi ska prata om individundersökningen 2007 som Post- och telestyrelsen gör årligen. Och det gjorde vi, började första gången 2002. Det vi gör då det är att vi skickar ut en postal enkät till 4000 individer. Och vi får ungefär mellan vi har nu senaste åren fått omkring 50% i svarsfrekvens. Nu har vi utökat den i år och den är ute just nu 2008. Så ni kan inte räkna med de siffrorna idag utan ni får tyvärr hålla er till november-december månadsskiftet. Det är 4000 individer. Vi har lagt till att det är en webbaserad enkät till den postala enkäten den här gången. Så att det, nästa gång kommer det bli mera i svar för att vi är redan uppe i 51%. Så vi räknar med att få kanske upp mot 55% den här gången. Våra frågeområden i individundersökningen är fast telefoni, mobiltelefoni, internet, mobilt bredband. Och den avser Sveriges befolkning mellan 16 och 75 år. Vi kompletterar SCB och World Internet Institute genom att vi till exempel inte frågar vad man gör på internet utan vi frågar om marknaden på internet. Alltså vad är det den här internetanvändaren egentligen har det på marknaden? Hur ser det ut? Vad har de tillgång till? Vad använder de? Vad har de kännedom om? Vilken operatör har de? Har de problem på marknaden? Vilken abonnemangsform har de och vilken accessform har de? Har de bytt operatör? Har de inte bytt operatör? Och varför byter de inte? Och varför byter de? Och om de är nöjda eller missnöjda? Det är de frågorna som vi har varit intresserade av att ta reda på för den här internetanvändaren. För SCB och World Institute, de har otroligt bra statistik på den övriga biten. Visst, vi har frågor som också går hand i hand med de övriga två och även Nordicom. Men de brukar vi också diskutera. Till exempel förra årets undersökning när ni fick lite lägre siffror som vi undrade hur det kunde komma sig. Men för att titta på tillgång och användning så ser vi för att sätta oss då i en liten statistikinformation så ser vi att användningen av internet är hög i Sverige och så även för alla andra områden också när man tittar på fast telefoni och mobiltelefoni. Men internet är användningen 87% i våran undersökning och dessutom är det så att det här gäller både i hemmet eller på jobbet. Det som är också intressant här det är också att vi vet ju att det är 84% av Sveriges befolkning som har internet hemma. Och majoriteten av dem betalar sitt eget internetabonnemang. Det är bara 6% som har ett företag som betalar deras abonnemang. Vi vet också att man kan få tag på internet på annat sätt än genom bara datorn. Så vi vet att i oktober förra året så var det 19% av mobiltelefonanvändarna som använde telefonen till att surfa på internet. Vi vet också att det var i oktober förra året 3% som använde ett instickskort eller mobilt bredband. 1% av dem använde det jämnt. 2% använde det som komplement. I den här undersökningen som kommer 2008 har vi mer frågor om mobilt bredband. Så vi kan ta djupare tag och få fram svaren på en internetanvändare hur de använder det mobila bredbandet. Vi vet också att i oktober så var det 68% som hade just bredband. Och då var det 44% av de som hade bredband som hade mellan 2 och 9 megabit. 22% hade 10 megabit och över. Och det var förra året. Det har nog förändrats lite grann i år. Vi vet ju också vilken internetoperatör, för det har ju vikt för oss att veta vad har användaren för internetoperatör. Det vanligaste förekommande är ju som vanligt då Telia Sonera och det har ju mycket tack vare DSL-utbyggnaden. Men vi har också bredbandsbolaget och Glocalnet. Spray har ju gått över och blivit uppköpta så de tillhör ju Telenor-koncernen som är då bredbandsbolaget och Glocalnet. Och sen har vi då Comhem, Tele2 och TDC. Så det vanligaste förekommande för internetanvändaren i Sverige idag är just att man har Telia Sonera. Vi vet också att de som har haft Telia Sonera, de har oftast, nu låter det mycket här, oftast bytt till en annan operatör. Och de tappar vanligtvis till bredbandsbolaget och Comhem, Telia Sonera. Vi vet också att andra operatörer, de tappar vanligtvis till Telia Sonera. Så vi ser hur marknaden går runt här med internetanvändarna, hur de väljer och vad de väljer och varför. Vi vet också att Glocalnet har tagit tillbaka marknadsandelar från 2005 upp till 2007 och vi får se hur det ser ut nu. De har varit ganska aggressiva på marknaden ett tag. Vi har ju frågat internetanvändaren vad han anser om sin operatör. Och 60% säger att de är nöjda med sin operatör generellt sett, och det är längst ner på den här raden. Om man då tittar per operatör så ser vi att det är mer vanligt förekommande att de som har telefonera är nöjda med sin operatör, och därefter bredbandsbolaget. Man bedömer telefonera bredbandsbolag och kom hem som välkända och etablerade på marknaden. De anser också att de har abonnemang som passar deras behov. Kom hem anses ha lättlästa telefonräkningar, och Telia Sonera bedöms att det är enkelt att ha samma operatör. Frågan är också om de byter operatör det senaste halvåret. Ja, det visar sig att 10% av internetanvändarna byter internetoperatör. 83% har inte bytt. Det främsta skälet till bytet för en internetanvändare är att man vill få lägre pris på abonnemanget. Det andra alternativet är att kunna få bredband eller högre hastighet. Det är dock inte lika vanligt i oktober 2007 som i oktober 2006. För då var det 44% 2006 som sa att de ville ha bredband och högre hastighet. Förra året var det på 28%. Men de där som inte byter då, hur kommer det sig? Det är ändå 83% som inte har bytt internetoperatör. Det är ju vi intresserade av. Ja, majoriteten då, de säger att de är nöjda med den operatören de har. Det är 63%, och det kanske är ett sätt att liksom luta sig lite tillbaka och inte riktigt svara på frågan. Men det finns också de som säger att de har samma operatör som för andra, som för tv och för telefoni och så vidare. Och då är det enkelt att ha även i sin internetoperatör. Alternativt att de har dessutom långa bindningstider. Och det gör också att de inte kan byta operatör. Så de kan ju vara ganska inlåsta, våra internetanvändare i Sverige. Då är det ju frågan med när de väl byter då. För det är ju många, det är ungefär 8% som säger att de är rädda för att byta för att det kan uppstå problem. Då har ju vi också självklart frågat då, vad har det varit problem vid det senaste bytet? Ja, 53% är något färre som säger att allting blev rätt och det gick snabbt. 20% säger att ja, allt blev rätt, men det tog lång tid. Sen var det 10% som sa att anslutningen blev felaktig. Och 9% sa att de beställde, men de har inte fått den. Och det här är ju sånt som vi tittar på och tar med oss. Och vi kan också titta per operatör och se var är den här stackars internetanvändaren någonstans som de har mycket problem. Är det någon specifik operatör eller inte? Eftersom SCB och Wernet Institute har mer färska siffror, så tänker jag nöja mig med att ta bara de här som en liten godbit till er och berätta att våra siffror publiceras i månadsskiftet november-december, och man kan hitta den på vår hemsida. Och här kommer vi i år få mer frågor om mobilt bredband. Det är så här, varför har de valt mobilt bredband? Hur fungerar det? Kan de tänka sig att bara ha mobilt bredband? Och varför och varför inte? Vi kommer också ha fler frågor om anslutningsformen. Varför de använder och har den anslutningsformen som de har valt, som den de använder oftast. Och sen har vi dessutom lagt till lite frågor om mobiltelefonen och deras beteende utomlands, som också kan gå in i lite i hur de använder mobildata. Det jag tänkte säga då är att ni håller ögon och öron öppna till november-december, och jag hoppas att ni är nöjda. Jag vill inte ge er mer siffror eftersom de ändå är ett år gamla. Och den här utvecklingen går ju snabbt, som vi har sett i de andras presentationer. Så tack så mycket för mig.
Tack Camilla. Frågor? Så har vi mixbringarna. Annars så en sak som jag har till på i dina presentationer. Ni tittar mycket på hur nöjda folk är. Knappt eller runt 50% som anser att deras uppkoppling håller den hastighet som operatören utlovar. Mm. Det känns ju rätt så lågt. Nu har det varit en diskussion inte så länge sedan om att det mobila bredbandet är extremt dåligt på att hålla de här mätningarna. Men det här är ändå siffror som inte har med de mobila i någon större utsträckning. Det var inte så många procent.
Genom att de inte fanns så mycket då, det i oktober förra året. Men de borde bli ännu mer visande så att säga i år, genom att det finns i enkäten på ett annat sätt i år.
Så risken blir att vi får ännu lägre siffror totalt på det, ja, när man räknar in det mobila bredbandet.
Ja, vi har ju varit i kontakt med I-stiftelsen och Bredbandskollen och fått indikationer på att mätningarna där visar att det inte är riktigt som de skulle önska. Och det visar ju även här att, att det inte är så många som är riktigt nöjda. Så att det är ju ett problem på marknaden, absolut.
Ja. Och sen måste jag ju ändå bara fråga när du är här. Vilken operatör är då bäst?
Det beror på vart du befinner dig.
Okej, det var diplomatiskt. Tack så mycket, Camilla. Tack. Där har vi en fråga. Mick kommer vänta på den i 2 sekunder.
Jag kan under tiden nämna att vi dessutom försöker fördjupa oss och använda fokusgrupper till den här undersökningen som kommer också i december som resultat. Ja.
Jag noterade att det var en högre siffra som var nöjda med totalt sett med abonnemangen som tyckte att de fick den hastigheten de som var utlovat. Så uppenbarligen, den siffran tycker jag verkar jättekonstig. Har du någon kommentar till det?
Nej, det har jag inte, utan det får jag nog gå ner djupare i och titta bakgrunden. Utan det är ju så att när de svarar, för nu skulle jag kunna tagit det, det är väldigt många som lägger sig i mitten. Och det gör ju också att det kan bli lite snedvridet. Men jag har faktiskt ingen kommentar på just den biten.
Ja, för det är väldigt mycket fokus på en typ av hastighetssiffra som till som Bredbandskollen visar, som jag som har länge kritiserat Bredbandskollen för den hastighetssiffran. Vilket jag tycker att jag får delvis rätt här då, där kunderna verkar nöjda med sin uppkoppling trots att hastigheten på Bredbandskollen inte visar det som de kanske köper.
Och det är ju det att om jag mer rättvist skulle ju vara nu om jag går ner och tittar, för de får ju en 5-gradig skala, så kan jag titta på de som säger 1 och 2, för då är det verkligen de som är missnöjda. Nu kan det vara så att man, men jag tycker att det verkar stämma överens. Och i så stor skala har ju inte Bredbandskollen i oktober 2007 kanske varit som det är i år. Så att beroende på hur mycket de har testat och hur mycket de har TP-test, så kan de ju säga om de tycker att det är enligt vad de tycker eller inte. Det beror på om de har checkat sin hastighet eller inte. Och det vet ju inte vi, för det har vi ju inte frågat.
Nej, om folk inte vet vad blir svaret av sig, och de vet inte, så är räknas.
Utan det här blir ju alltid vad du antar att individen uppfattar saker och ting, självklart.
Okej, tack.
Vi tar och tar en till fråga, eller kanske svar på fråga där uppe.
Ja, Rickard Rasen heter jag. Jag är projektledare för Bredbandskollen, så jag tänkte svara lite här. Nej, men jag tror att våra statistik visar också att folk är nöjda trots att de inte har får den här hastigheten då. Så att jag tror att alltså det handlar ju inte om hastigheten, att man ska nå de här 10 megabiten eller 24 megabiten. Det är inte nödvändigtvis det viktiga, utan det handlar snarare om att tjänsten fungerar bra.
Att de kan surfa och göra det i den farten som de uppfattar att
precis.
De kan göra i
Att man kan använda internet och att man kan använda det till det man faktiskt så att säga, har köpt tjänsten för. Och sen så finns det såklart en oerhörd mängd, vad ska man säga, inte kallar dem för rättshaverister, men light-varianter i alla fall i Sverige. Och det gör att själva mätningen kanske får gå lite till överstyr. Men folk är överlag nöjda, oavsett hastigheten så att säga.
Tackar. Då så, då ska vi ta och gå in på den sista presentatören för det här passet, Ulrika Fack från Nordicom vid Göteborgs universitet. Varsågod, Ulrika.
Ja, tack så mycket. Sitter den där bra? Jag kommer då från Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning. Och vi sitter vid Göteborgs universitet. Vi genomför en undersökning som heter Mediebarometern, som vi tog över från Sveriges Radios analysavdelning 1994. Och de hade genomfört den här undersökningen ända sedan 1979. Och det är en undersökning som vill ta reda på befolkningens tillgång till olika massmedier och deras användning av tv, radio, tidningar, tidskrifter, musik och så vidare. Och det är en telefonintervjuer. Numera så är underlaget ungefär 4100 personer, just för att vi ska kunna bryta ner det bättre i undergrupper och gå lite närmare på varför folk använder medier som de gör. Och vi redovisar detta varje år. Det är en undersökning som går löpande under året, så att det nästpåkommande året presenteras resultaten. Och sen gör vi då en specialundersökning numera, som vi börjar med vid 2000, på enbart internetanvändning och användning av nya mediekanaler som mobiltelefon. Och då ska jag säga att vi ser inte internet som ett medium, utan internet är ju en distributionskanal, man kan egentligen säga. Och vi gillar väldigt långa tidsserier, i och med att vi kan titta på, om man har sett på tv och radio, läst tidningar sedan 1979, så vill vi alltid fånga upp det nya, vad som händer med medieutvecklingen. Och i början på 90-talet så kom ju persondatorn, som vi frågade om hur den fungerade, och då var ju också internet ett sätt att använda persondatorn. Så att tillgången till internet har vi en väldigt fin tidsserie, och det har vi ju sett de andra också presentera. De stämmer ganska väl överens. Och användningen har vi ju då bra jämförelse sedan 1998. Då var det 1 av 5 svenskar som använde internet en genomsnittlig dag, är det vanligaste måttet som vi använder. Och förra året så var det då 64% som hade använt internet en genomsnittlig dag. Och precis som för de andra så ser vi den här väldiga tillväxten runt 2005-2006 som helt enkelt förklaras av bredbandsutvecklingen. Det är det svar vi har kommit fram till, att fler folk har fått tillgång till bredband. Och vi frågar då om man har internet i hemmet. Vi frågar om man använder internet både i hemmet och i skolan på arbetet. Men just tillgången så är vi intresserade av i hemmet, för det är där man ofta då tittar på tv och så vidare. Och ja, precis som för de andra undersökningarna så är det högt i de flesta åldersgrupper, men det är pensionärer som det fortfarande finns en tillväxtmöjlighet i, både vad det gäller internet och tillgången till bredband. Och som vi ser i en del grupper är det ju nästan uppe i alla fall för tillgången då på 95% i vår undersökning för internet. Och användningen då av internet i genomsnittlig dag, att den är 64%. Vad sa jag, 64 blir den totalt på hela befolkningen. Och då är det ju pensionärerna, eftersom de är med i underlaget, så drar det ner. Och medan då ungdomarna och medelålders är då de största användarna. Och skillnaden mellan att använda internet totalt och att använda den i hemmet, den är inte så stor, och den har ju krympt med åren också. Att allt fler har internet hemma och använder också då där. Så att, det här är en klassisk kurva från medborgarmätaren som då visar hur vi använder några medier. Jag har inte tagit med allihopa här, men tv, radio och morgontidning är ju det vi använder allra mest. Och som sagt, internet är ju egentligen då inte ett medium utan en distributionskanal, men som man ändå vi kan konsumera medier via. Och det är väl på det sättet som internet ligger med här. Och det är ju en synen på hur internet, vad det skulle ta vägen för 10 år sedan, kan man ju säga att vi har en annan syn på det idag när vi sitter och funderar på vilka frågor vi ska ställa i undersökningen och sådär. Och äldre siffror, nu när det är så många som använder internet så kan man ju säga, så är det blir det en ganska jämn, det är svårt att urskilja förhållandet just. Låt mig säga så här, förr när det var större skillnad mellan de som använde internet och de som inte använde internet, då visade det sig att de som använde internet, de använde väldigt mycket andra massmedier också. Men de som inte hade tillgång till internet eller inte använde internet, de var också, ja, använde inte, läste inte böcker i samma utsträckning. Läste inte morgontidning i samma utsträckning och så vidare. Och det är ju inom medieforskningen så brukar man ju tala om Matteus-syndromet. Den som har skall vara givet. Att den som är mycket informationsintensiv, den konsumerar mycket och söker upp och använder sig av olika kanaler. Samtidigt så har ju internet då vänt på begreppen vad, eller kommer att ändra på begreppen vad som är ett medium. Ett massmedium har ju en avsändare och så tar den stora massan emot det. Medan då via internet så kan ju faktiskt, kan ju jag kommunicera med hela massan utan att ha en stor organisation och massor med pengar i ryggen. I och för sig hjälper det ju alltid med, om man vill ha lite marknadsföring och sådär för att nå ut till den stora massan. Men på sätt och vis så vänder ju internet på förutsättningarna för hur man ska kommunicera ett budskap. Vilket är ganska spännande. Det går inte att se vad det tar vägen, men man anar ju att det kommer få konsekvenser för hur vi kommunicerar och sprider information och hur vi låter oss underhållas. Och det här har ju massmedierna också då sett som ett stort hot, att publiken ska inte använda dem för att hitta sin information eller underhållning. Och, tills att det kanske nu mer går mot, när man tittar på hur mediebranschen resonerar, att internet är ju en möjlighet också i och med att många använder internet, då ska man vara där också för att nå sin publik helt enkelt. Och när man då kikar på hur mycket tid användaren lägger på internet i förhållande till hur de lägger tid på massmedia, så har vi inom medelbarometern använt oss av någonting vi kallar för bruttokakan. Vi frågar användarna hur länge de läste tidningen igår, hur länge de tittade på tv igår, hur mycket man använde internet igår. Och så lägger vi ihop allting till en bruttotid utan att ta hänsyn till om man kan ha läst tidningen och lyssnat på radio samtidigt. Men vad vi då ser är att internet då från 2003 så var det 7% av den här totala användningstiden. Så har den ökat då till förra året till 17% av användningstiden. Och att vi räknar i procentandelar är för att det varierar liksom antalet minuter lite från år till år. Så att för att få relationen så räknar vi om det till procent. Och ja, internet konkurrerar helt enkelt med medierna om publikens användningstid. Man kan ju göra så mycket mer också på internet. Det blir lättillgängligt att snacka med vännerna istället för att läsa tidningen. Eller man håller på med sin hobby via internet. Och allting blir så lättåtkomligt och man kan göra andra saker än använda medier. Vilket i och för sig kan både bra och dåligt. Men hur ser då själva användningen ut? Har internet förlorat då publik till, eller har medierna förlorat publik till internet? Vi har frågat, och gjorde vi förra året, om man tittade på tv i den vanliga apparaten eller om man tittade på webb-tv, om man lyssnade på radio i vanlig apparat, bilradion, via internet och hur man läste sin morgontidning och sin kvällstidning. Så att den turkosa stapeln är då den traditionella formen, du menar alltså vanlig, den gamla hedliga apparaten eller papperstidningen. Vad man då ju kan se att tvn, det var inte många som uppgav i alla fall att de hade tagit del av tv online. Radio ligger på runt 3% en genomsnittlig dag. Och morgontidning 6%. Men det är liksom övervägande att man tar del av det här, använder det här mediet. Det gamla vanliga vägen. Det som är intressant är kvällstidningen. Om vi inte frågade om de läste kvällstidningen online, så skulle alltså den kurvan, de här kurvorna visade förut, den skulle ha dalat, i alla fall de två senaste åren. 12% av befolkningen läser enbart internet. Kvällstidningen på internet. Här är det också lite både och läsning som ingår i den siffran. Och hur kommer det sig just att det är kvällstidningen som har fått publik på nätet? En förklaring kan ju vara att Aftonbladet var så tidigt ute. Redan 1995 hade man ordentligt med material. Och att då publiken har vant sig vid att här finns det nyheter och skvaller och lite allt möjligt. Men mediepubliken är trögrörlig. Så att det kommer att ta tid från att de använder det gamla heliga till att de gör allting online eller mobilt eller i vilken form det nu är. Men uppenbarligen är det i alla fall en rörelse, en förändring som sker. Och där tittar vi också på tidpunkten när man använder olika medier. Och det här är då de dagliga medierna som vi kallar, så mycket förmedlar nyheter, radio, tv, morgonkvällstidning. Och så har vi även då internet med som jämförelsepunkt. Eller för sen. Och på kvällen så ser den genomsnittliga medanvändarens kväll ut så här. Att då mellan 7 och 10 på kvällen så räknas som tvs primetime. Då är det tv vi tittar på i stor utsträckning. 70% av befolkningen ser på tv på, mitt på kvällen. Nu är det en fjärdedel som använder internet hemma. Nu har vi tyvärr inte med arbete. Man gör det utanför hemmet på internet. Men i alla fall en fjärdedel använder internet hemma också. Och då kan vi fråga sig, har det någon betydelse för hur man använder andra medier, framförallt tv här då på kvällen? Till exempel så går tittande på tv-nyheter en genomsnittlig dag, den går ju ner. På 7 år så går den från att över hälften har tittat på tv-nyheter till runt 40%. Och det går neråt. Och kan det? Det är ju svårt att säga att det beror på internet om man hittar sina nyheter där. Men det finns i alla fall mönster som är intressanta. Om man sett på tv har vi längst bort 2003 och 2007. Det är ganska, det går lite neråt, men det är väldigt liksom någon procentenhet då och någon procentenhet då, väldigt långsamt. Och internetanvändningen har ju ökat från 8-25%. Vilket stämmer överens då med att internetanvändningen ökar. Och därmed så är det ju logiskt då att man bara, nu, den här ska jag säga just det. Det här är enbart att om man har tittat på tv eller om man har använt internet då mellan klockan 7 och 10 på kvällen. Och ganska naturligt går då siffran för om man bara har sett på tv går ner i och med att det är fler som använder internet. Det som är intressant är den här ute på högerkanten, den stapeln. Om man har använt internet men man har inte använt tv på kvällen. Den går det från 2% till 8% på 4 år. Nu är det ju väldigt små tal, så att tala om mångdubbling blir lite konstigt. Men då får man också betänka att i den här siffran så ingår massa då pensionärer som tittar mycket på tv och inte använder internet. Så det blir intressantare att titta på åldersgrupper. Och då tänkte jag inte ta det självklara att titta på ungdomar. 15-24 är vår åldersgrupp där. För att där är det, kan jag säga, fler som bara använt internet och inte tittar på tv. Utan vi tittar på medelålders, vad vi kallar gruppen 25-44 år. Och då, den här enbart använt internet och inte tittat på tv har ju då ökat från 8% 2003 till 21% 2007. Och det blir väldigt spännande att se vad årets siffror som vi fortfarande håller på att samla in, om det kommer bli en ökning i den här gruppen. Vilket alltså betyder att det, liksom, det stiger upp i åldrarna det här att man använder internet men man har inte använt tv. Och som jag visade förut verkar det ju inte, i alla fall förra året verkar det inte ha varit många som tittade på tv via webben. Och jag kontrollkörde på halvårssiffrorna som vi har fått. Och då var det inte så stor skillnad heller. Det ökade knappt enbart. Men fotbolls-VM och eller var det fotbolls-EM och OS kan jag lärt användarna att titta på tv online. Dessutom har ju nu TV4 och SVT till exempel kommit med riktiga webbkanaler som säkerligen kommer öka det här. Men vi har en annan fråga när vi frågar om internet, vad man har gjort där. Och då är det 4% som säger att de har tittat på videoklipp eller film via nätet. Och i årets undersökning, som då bara är vårsiffror, så frågar vi också då om ett urval sajter på internet. Och då visar det sig att 13% har varit inne på YouTube och bevisligen då tittat på videoklipp online. Så att när vi frågar om man har tittat på tv, vanlig tv-apparat eller via webben, så är siffrorna lägre, medan man, de är mycket högre då på videoklipp och YouTube och sådana sajter. Vilket ju verkar då indikera att internetanvändaren betraktar det här med att se på film och video på nätet än något annat kanske än att se på reguljär TV. Så det där blir ju någonting som blir intressant att ställa frågor om i framtiden. Hur internetanvändaren eller publiken då ser på olika typer av innehåll och vad man egentligen kallar det. Ja, och här var bara på unga 9-17-åringar då att de är inne på YouTube också. Att det är mer pojkar än flickor som ägnar sig åt detta. Och det besöker också där bilddagboken att man laddar upp material eller tar del av. Det är flickor framförallt som gör det. Så det stämmer ju med Peter Olles siffror också. Ja, så får jag tacka för mig.
Tack Ulrika. Ja, du är inne på ett intressant område. Svårigheten att definiera begrepp när det gäller internetanvändning och tjänster. Ni kan tänka er själv när man sitter och försöker formulera frågor som verkligen hänger med i tiden. Det är ju inte helt enkelt. Men jag höll en presentation en gång. Jag tyckte att man skulle förbjuda fysiska bärare av information. Det var lite drastiskt att säga så kanske, men det är jag medveten om. Men tittar vi på, du säger ändå att traditionella medier tappar och tror att det, ja, traditionella medier tappar, internet ökar. Det finns troligtvis en koppling däremellan. Tolkar jag dig rätt?
Ja, uppenbarligen för kvällstidningen. Det kan ju faktiskt vara. Vi är alltid försiktiga med att dra för långa slutsatser om allting. Men kvällstidningen är det ju definitivt så.
Ja. Tror du att pappersformatet på kvällstidningar kommer att försvinna någon gång i framtiden?
Ja, det gör det ju. Men alltså, det beror på hur långt fram vi pratar här, som sagt.
Ja.
Många, många år framåt.
Fram,
men jag menar att även tidningsbranschen är ju inne på att leta på nya format med e-papper och hitta, ha mobiltelefonmaterial och så vidare istället. Så att, någon gång kommer det förändras, det tror jag.
Ingen utopi alltså. Tack så mycket. Jag vill ta och välkomna de tidigare talarna upp på scenen igen. Och micken, om jag kan få fram den. Yes. Ta med den där. Finns fortfarande lite tid över att ställa någon fråga till talarna, något som ni missade. Och då får jag ge tillbaka micken. Varsågod.
Tack. Nej, jag tänkte den sista presentationen och tänkte fråga, du som medieforskare, jag tyckte det var intressant du sa det att de som konsumerar mycket media, de konsumerar kanske ännu mer, att man liksom söker information mycket mer. Sen ser man då bland de unga att de är väldigt mycket ute på internet. Och då är min fråga, ser du framför dig att de kommer bli större mediekonsumenter, eller är det bara så att man är ute på internet för att söka information eller för att chatta och för att se på videoklipp på YouTube, eller finns det någon potential där att man kan skapa en att andra grupper når gamla traditionella medier?
Ja, det är lite knivig fråga. Ja, alltså, framförallt det här med att hitta fakta och information. Och just det finns väl, nu är jag inte helt inne på det, resonemangen kring lärarutbildning och sådär. Men det finns ju liksom det här att lära unga hur man ska använda internet och hur det fungerar och hur man kan hitta information. Vi ser ju till exempel att fack och kursbok, läxboksläsningen har gått ner genom åren och senaste åren. Och att det ökar där man söker faktiskt information på nätet. Vad som är väl då för skolans... den viktiga är väl att lära dem källkritik och vad som är en god informationssajt och vad som är god information. Där kommer väl den stora frågan ligga, just vad det gäller barn och ungdomar och utbildning. Men ja, det blir ju bekvämt att kunna använda olika former av innehåll via internet. Och det tror jag säkert att de kommer göra. Men som Olle visade på, att det finns olika grupper. De är försiktiga och de här som gör mycket. Och det kommer ju säkert bestå, det mönstret. Vi är människor som är olika.
Då tänker jag fylla på med någon fundering som har slagit mig. Vi presenterar olika siffror. Jag tog en snabb koll och kollade på bredband i Sverige. Där vi ser, till exempel, bara som ett exempel, ser att SCB säger att det är 78% som har tillgång till bredband i hemmet. Det vill säga, ja, verkligen i dubbel bemärkelse, säger 75%, Nordicom säger 66% och PTS säger 68%. Vad är förklaringen till att det här skiljer sig? Peter. Micken lär du ha det.
Alltså, man får ju, om vi börjar med den minsta skillnaden där, den kan man ju nästan förklara med att det här är ju urvalsundersökningar. Du frågar några tusen svenskar och i svaret ligger en viss osäkerhet. Jag vet inte om osäkerhetsmarginalen skulle vara så stor att vi kan påstå att vi har samma siffra som World Internet Institute. Sen har det också betydelse precis hur ställer man, hur exakt är frågan formulerad? När ställde du frågan? Ställde du frågan i oktober 2007 eller ställde du frågan i maj 2008? Det har hänt saker under den tiden. Så, som också kan förklara att vi får olika siffror. Mer exakt än så kan jag inte svara utan att ha
lite mer. Du får assistans från publiken.
Ja, Birgitta Manfeldt, jag är chef för statistiken som tar fram om IT. Det är ju också så att vi ställer frågorna till olika åldersgrupper. Vi har 16-74 år och då borde vi få en större andel än vad övriga som då har sådana som är äldre än 74. Det är också en anledning.
Tack. Det är kort summering. Urvalsundersökningar, statistisk felmarginal är en förklaring. Givetvis hur ställdes frågan? När samlades data in och vilka åldersgrupper? Ni andra, något mer att komplettera med? Eller är det förklaringen att det här skiljer sig?
Ja, vi gjorde ju förra året lite jämförelser. Och i de flesta fallen när man korrigerade för åldersintervallen, när man korrigerade för frågorna ställda, så var vi ganska nära. Det där det skilde sig åt ganska mycket, det var när det gäller de äldre. Alltså uppskattningen av hur mycket internetanvändare finns det egentligen bland de äldre. Där visade de olika undersökningarna lite olika resultat. Och det som var enklast, där vi var mest lika, vilket är den enklaste frågan, det är hur många har tillgång till internet i hemmet. Det visade sig vara en väldigt bra fråga, för det är den enklaste att svara på. Och det vet man om man har eller inte. Va? Och där visade sig också att vi var mest lika. Så det finns ju lite variationer där hur pass komplicerade frågan är. Och också tror jag när det gäller urvalen att de äldre är svåra. Det är svårt att undersöka pensionärerna när det gäller deras internetanvändning. Så där blir variationerna större.
Camilla, först bara.
Jag tänkte bara säga att det är just det som är så intressant med att vi tar in siffrorna och att vi kan skilja oss åt och ha likartade siffror. Och Olle gjorde en rapport och en undersökning om skillnaderna förra året. Det som vi har är dessutom så att vi har ju också statistik från operatörerna som vi får in, som vi kan ta på privatpersoner. Så vi kan också jämföra våran individstudie med det som operatörerna levererar, om vad de levererar för bredband till individer. Där kan vi också få en liten fingertoppskänsla om vi ligger bra till eller dåligt till med de två undersökningarna. Och sen har vi ju varandra, så vi tittar och jämför och diskuterar när det är så att det är skillnader. För att det kan vara skillnader som den ena upptäcker och inte den andra. Men det är viktigt att det diskuteras.
Tackar. Fråga där hade vi först.
Tack så mycket, Lisa Roskovsköberg, riksdagsledamot. Jag har en fråga till er alla i samband med den frågan som du ställde lite tidigare också. Vad är internet? För det är ett väldigt dynamiskt område och själva definitionen av bredband uppdateras ganska ofta och det förändras. Det blir ännu svårare nu att avgränsa vad som är internetanvändning för privat bruk och på jobbet eller i skolan, för väldigt ofta så blandar man det. Det är väldigt svårt tycker jag att avgränsa nu för tiden vilka medier man använder, för det är väldigt ofta att tvn står på kvällen och man surfar kanske samtidigt och kollar lite mer information som de säger på nyheterna, kolla mer info på webben. Hur arbetar ni för att presentera korrekt statistik och vilka tips har ni för oss politiker som jobbar med sådana dynamiska områden? Tack.
Ulrika, varsågod.
Jo, vi har ju faktiskt, vi frågar i mediebarometern, men vi presenterar inte den uppgiften längre. Vi frågar användarna hur mycket, och då blir det en självuppskattning. Hur mycket uppskattar du att din internetanvändning är privat och hur mycket är för arbete? Och ja, vi kan börja presentera den igen. För det lustiga var att när vi började med att mäta internet, då var det intressant att veta vad som var privat och vad som inte var privat. Och sen så föll, ja, intresset föll för att presentera den siffran helt enkelt. Att vi presenterar all internetanvändning. Men det går att ta fram faktiskt. Det är ju bra att vi har sparat den eftersom intresset finns här.
Camilla, fyller på kort.
Det var många frågor igen, men vi ska försöka. När det gäller bredband så kan jag ju säga att vi frågar ju inte privatpersonerna om de har bredband, utan vi frågar vad det är de har. Det är ju alltid svårt för en användare att veta kanske vad de har. Men vi frågar om de har XDSL eller VDSL, och så har vi förklarat det. Kabel, TV, ja, vilken infrastrukturbärare nu kan vara. Och mobilt bredband det här året då, som är nytt då. Inte nytt, men i vår undersökning blir det som en ny del. Därigenom så lägger vi sen, när vi klumpar ihop det, en bredbandsdefinition då, genom att vi tar XDSL och uppåt kan man säga. Det som vi får luta oss tillbaka till är ju det som politikerna lägger in i sina politiska mål. Och det är det som Post- och telestyrelsen arbetar efter också. Och den här undersökningen som vi gör, den ingår ju som många andra undersökningar och all annan datainsamling på PTS till att gå in i våra utredningar som infrastrukturutredning, bredbandskartläggning och så vidare. Så att för att ge dig svar och hur du ska hantera olika situationer, så skulle jag vilja säga att du skulle kanske komma och träffa många andra som gör många andra rapporter som specificerar kanske på den frågan som du är intresserad av. Men just den här undersökningen och vad det gäller bredband, så ingår den i många andra viktiga rapporter som vi har som ett resultat som man vidareutvecklar och analyserar. Sak att vi också bara frågar om den privata användningen i hemmet. Det är bara en generell fråga som är, använder du internet, som är generellt, om det är på arbetet eller hemma. Sen går vi in, för vi måste ju veta vad det är du som privatperson använder. Annars kan vi inte lokalisera hur och varför du använder internetoperatör som du använder.
Jag tror det var många frågor igen som sagt. Jag hoppas att du har fått svar på några av dem. Men jag är helt övertygad om att alla de här organisationerna och aktörerna gladeligen försöker göra vad de kan för att ta fram svar på dem, och de välkomnar nog en ytterligare kontakt om det är så. En sista fråga från publiken. Fortfarande. Här. Nere har vi den. Och den är relativt kort.
Ett långt svar, jag vet inte. Mikael Hansen, Umeå universitet. Har ni börjat fundera på att omformulera detta med vad är att använda internet hemma? Om man tittar på den här bilden här uppe på väggen, så är det alltså en bärbar dator som illustrerar det. Men om jag har ett larm på mig som jag kommunicerar med till doktorn, det är också kommunikation över internet. Eller om jag har min fjärravlästa elmätare, det är kommunikation också. blir det intressant att ta in såna här områden i framtiden av internetanvändning, det vill säga den lite mer inbäddade internetstrukturen? Eller är det en helt annan fråga?
Någon som känner sig manad att ta?
Ja, alltså, jag vet inte riktigt. Jag tycker att det vore intressant, som privatperson tycker jag att det vore intressant att ta reda på sån användning av internet också. Men det är ändå så att om vi pratar om den undersökning som jag presenterade tidigt, så de frågorna som ställs i den undersökningen, de diskuteras alltså på europeisk nivå. Va? Och det finns då massor med krav på att vi ska fråga om det ena och det andra, det tredje och det fjärde. Det skulle kunna bli precis hur många frågor som helst. Men om det kommer sådana krav på att vi borde ställa den typen av frågor, så kommer vi säkert att göra det.
Ja, vi ställer ju frågor om överallt vad människor använder internet, både arbete, på offentlig plats, om vänner och kamrater och sånt där. Och när det gäller just apparater och sånt där, så alltså jag tycker alltså poängen är ju att det här är någonting som de själva vill. Alltså automatiska överföringar och sånt där är ju en annan sak, va? Tycker jag. Som inte jag tycker att det är inte lika intressant, va? Och det tror jag då kanske att det är mer en sak för PTS, va? Alltså hur de här strukturerna ser ut och hur uppkopplingarna man gör och så. Så jag ser inte, vi har ju till exempel bara det att vi frågar om bredband, var ju det här, men det vi först hand är intresserade av är den här ständiga uppkopplingen. Vi har försökt fråga om kapaciteten på bredband, men det är jättesvårt. Många vet inte vad de har för kapacitet på sina bredbandsnät. Så att där är ju där får man säga då att bredband är, om man har, det är inte en uppringd uppkoppling man har, utan det är liksom man har en fast koppling. Så det är den skillnaden som vi har då, när folk inte kan svara på vad de har för kapacitet eller så.
Hoppas att vi har svar på vissa delar av din fråga. Det är ju ett otroligt svårt område, som vi var inne på tidigare, förändras otroligt mycket. Försöka ha en total bild av vad som händer med internetanvändningen. De exempel du tar illustrerar det bra. Jag vill tacka presentatörerna. Jag tycker vi tackar dem med en avslutande applåd. Och jag överlämnar här några gåvor.